Ja, visst är det en fin psalm som Ida Granqvist har skrivit. Bra text, tro, hopp och kärlek. Och vad roligt för mig att få vara här. Jag har ju varit här i Stenhammarskyrkan och lyssnat till mycket fin musik då, tidigare. Och den här musikalen, då, den skingrade mosaikens bild, har ju varit fantastiskt fin att lyssna till. Det går ju direkt in i hjärtat. Och fint att få vara här då. Anders Kjellqvist heter jag och är ju född och uppvuxen här i Lidköping. Och efter att då ha läst till elingenjör så kom jag på att jag ska jobba med någon annan kraft istället. Jag var ju med i kyrkans ungdom så där, men jag tänkte inte att jag skulle bli präst direkt. Men så blev det. Och jag har jobbat då i Borås, Karlstad, i Tivedens djupa skogar, där jag då hade bra och fin kontakt med släkten Kindbom. Det var alltid roligt att möta dem. Och sedan så har jag då varit i Sävare, och sedan då de sista 17 åren faktiskt då i Lidköping här. Och nu så lever jag då pensionärsliv, och det går väldigt bra. Men att jag gör lite inhopp så här då. Det känns fint. Och bor då ute på Kollands nordostligaste udde, kan man säga. Kollands nordostligaste udde. Så jag är inte på Kollands ö alltså. Utan där. Där bor jag tillsammans med min fru Anna då. Som jobbar som musiklärare då, i huvudsak här på Stenhammarskolan då. Ja, och då så ska jag predika här idag. Och jag vet ju en del som säger så här, jag går inte till Svenska kyrkan utan jag går till Missionskyrkan för att slippa den kyrkliga gymnastiken. Alltså där får man sitta. Men att jag tänker ändå att jag vet inte hur ni gör att när vi läser evangelietexten att vi står upp. Och texten är då hämtad från Matteus evangeliets 15:e kapitel. Från Genesaret drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananeisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: säg åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade: jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa: Herre, hjälp mig. Han svarade: det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, sa hon, men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Då sa Jesus till henne: kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Då får ni sitta ner. Tro. Jag vill känna tro. Jag är övertygad om att det är många som kan stämma in i den här textraden från Marie Fredrikssons sång som Bitte och Mikael snart ska spela och sjunga. För i dessa vinterdagar då som vi nu upplever i vår värld med miljöförstöring, krig, konflikter och oroligheter på många platser så känner vi obehag. Och då tror jag att det är många som ändå vill känna en tro. En tro på att förändring är möjlig och att det ska finnas en god framtid, trots allt. Och idag så är det ju då den här andra söndagen i fastan och temat är den kämpande tron. Och då handlar det om detta, att det kan vara svårt att tro på en ljusare framtid. Men att det trots allt ändå finns en. Det har ju Jesus visat på genom sitt liv, genom sin död, genom sin uppståndelse. Och därför att förändring är möjlig så är det inte meningslöst att kämpa då trons goda kamp. Och i vår tid så är ju detta då någonting viktigt. Risken med de här svårigheterna som kommer över oss är ju att vi ger upp och säger nej, det finns ingen tro, det finns ingen Gud, det är ingen mening att kämpa för det som är gott. Det finns ingen framtid. Men att så får det ju inte vara. Och i synnerhet inte i kyrkor och församlingar. Vi får ju inte ge upp nu när vi behövs som allra mest. Vi har ju en tro på att förändring är möjlig. Och då måste vi ju kämpa för det. I Bibeln och den kristna tron så finns det ju ett antal storord. Och tre utav de orden tänker jag är tro, hopp och kärlek. Och de tycker jag kan knytas till den här söndagens tema då. Och vad är tro? De flesta människor säger ju att tro det är att inte riktigt veta. Och det är klart, så kan det ju vara. Och också med vår gudstro då. Många gånger kan vi ju tvivla och undra om det verkligen finns någon Gud som ser till oss och vår värld. Men tvivel är ju liksom inte motsats till tro. Motsats till tro är ju otro. Utan tvivel är ju ett inslag i tron. Till alla de konfirmander som jag har haft har jag alltid sagt att tro är att lita på Gud. Och då handlar det inte om att teoretiskt bejaka ett antal trosatser för att sen kunna säga jag är kristen, jag kan kalla mig för kristen. Utan att lita på vår Gud, lita på att han kan leda oss framåt på rätta vägar genom sin ande och sitt ord. Det är ju att tro. När jag på morgonen står vid Öboängens resecentrum, som jag kallar det, busshållplatsen där, så tänker ju inte jag så här när jag ser bussen komma. Undrar jag om det är någon chaufför i den här bussen idag? Så tänker jag ju inte. Utan när jag går på bussen där så litar jag ju på att den som kör bussen kan det här. Jag ber ju inte att få se chaufförens busskort, utan jag litar ju på att han eller hon kan skilja på gaspedal och bromspedal och att hon eller han vet vägen som den ska köra för att komma hit till Lidköping. Och så tänker jag att vi får tänka om Gud också, att Gud är den som vet och vill det som är det bästa för oss. Sedan finns det andra krafter då som verkar. Men Gud vill det som är gott och bra. Och då är frågan, litar vi på det? Litar vi på Guds väg? att den är den bästa för oss. Jesus Kristus har ju gått den tjänande kärlekens väg på ett helt och på ett fullt sätt. Och det var ju inte den lätta vägen som han gick. Men det var ändå den rätta vägen. Fastän att den ledde till korset, så ledde den ju ändå till uppståndelse och livets och kärlekens seger. Och just detta, det är ju tecknet som kan ge oss en tro och ett hopp inför framtiden. Och denna tro på att förändring är möjlig och att det finns ett hopp möter ju oss då i evangelietexten. Där Jesus och hans lärjungar befinner sig utanför det heliga landets gränser. De är i den sydvästra delen av Libanon, i området mellan kust och handelsstäderna Tyros och Sidon. Dessa städer, de representerade ju i Gamla testamentet det som var högt och stort, liksom i deras egna och i andras ögon. Men där man inte på samma sätt som i Israel hade en tro på Gud. Och dit drog sig då Jesus vid flera tillfällen. Och den här gången möter han den här kananiska kvinnan vars dotter plågades av en demon. Den här kvinnan hade ju naturligtvis hört talas om Jesus och sett och förstått att han hade en förmåga till att hjälpa. Och nu var han kanske hennes sista och enda hopp. Och när hon då i sin stora nöd kommer med sin bön och hjälp, så beter ju sig Jesus på ett annat sätt än vad vi är vana att se honom göra. Han är tyst. Han är avvisande. Han avhumaniserar henne och hennes landsmän och benämner dem som hundar. Varför gör han på detta viset? Visst kan man undra över det. Och då tror jag att han gör detta för att tydliggöra hur illa det låter. Det var ju den gängse uppfattningen i Israel att de kananiska folken i grannländerna hade fel tro, att man inte skulle beblanda sig med dem eftersom de kunde hota Guds folks existens. Men detta hindrade inte Jesus till att gå över gränsen. Utan där kan vi se att också då tron och hoppets och tillförsiktens åsikter finns där. Kvinnan var övertygad om att Jesus kunde hjälpa. Och därför ropar hon då: Herre, förbarma dig. Hon faller ner framför honom och ber om hjälp. Och till sist får hon då svar: din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och den här texten, tänker jag, har direkt bäring in i vår tid. För hur många mödrar och fäder har inte barn som far illa? Barnen, som vi säger, är vår framtid, håller på att demoniseras. Och denna kananiska kvinna hade ju då en orubblig tro på att förändring var möjlig. Och med sin tro och med sitt hopp vände hon sig till Jesus och bad. Och precis som då hon gjorde, så, och som säkert miljontals människor gör också utanför våra kyrkor, så får också vi be då: o gode Gud, om du nu finns, så kom och hjälp oss nu. För om vi någonsin har behövt dig, så behöver vi dig nu. Men tron då på att förändring är möjlig och att det finns ett hopp väcker ju också då ett engagemang. Då vi kan på olika sätt i kärlek verka för att vår värld ska bli en bättre plats till att bo och leva på. Och då kommer vi in på det sista storordet för idag, nämligen kärleken. Det ska bli som du vill, sa Jesus till kvinnan. Och viljan är ju då en stark kraft som kan förflytta till och med berg. En kvinna som jag träffade uppe i Tivedens djupa skogar, hon sa så här: vill man så kan man. Viljan drar mer än halva lasset. Och så är det. Vill man så kan man mycket, till och med mer än vad man tror. Och det är ju många i och utanför våra kyrkor som inte vill våld och krig, som inte vill att förstörelse ska härja, som inte vill att demokratin ska demonteras, utan som istället vill att det ska vara en bra tillvaro till att bo och leva i för många, många generationer efter oss. Viljan finns. Och det är ur vår vilja då till att leva i kärlek och fred och gemenskap som möjligheten och kraften finns. Martin Luther King, han sa ju så här. Ja, han hade ju verkligen en tro på de svartas möjligheter att få lika rättigheter i USA som de vita. Men han sa så här, att det mest skrämmande är inte det ondas brutalitet, utan de goda människornas tystnad. Och jag kan nog tycka att det är väldigt tyst i vår värld över det som sker nu. Det borde vara världsvida demonstrationer och stor upprördhet. Och som kyrka och församling så har vi ju alltid lyft fram arbetet för gemenskap över gränser, för fred och mänskliga rättigheter. Och många är ju de som har kämpat före oss i detta. Och nu får ju inte vi bli uppgivna, utan fullborda vårt lopp. Hålla fast i tro, hopp och kärlek. I Hebreerbrevet finns det ju ett kapitel, det 11, vill jag minnas att det är, där radas upp vad människor har gjort i tro genom historien. Det är Abraham och det är Mose och det är Noa och det är David och det är allesammans, hela bandet har liksom kämpat. Och sedan så skriver han så här att det är som att de nu befinner sig liksom på läktaren som supportrar till oss. Och så skriver då författaren så här: om vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, så låt oss då hålla fast vid vårt lopp. Alltså, fortsätt att kämpa. Jag vet inte om ni såg på det här skidskytte-VM som gick förra veckan. Det gick inte så bra för svenskarna. Men sen så var det väl på lördagen det var stafett. Och då var ju tjejerna ganska nära till att faktiskt ta guld. Och reportrarna var ju lyriska över detta och tyckte att det här var ju fantastiskt. Det blev inte guld, men det blev ju ändå silver. Så det här var ju en framgång på det här bedrövligt dåliga VM:et. Men att... Och sen sa de att ja, om en halvtimme så börjar ju nu herrarnas stafett. Men där har vi ju naturligtvis ingen chans till att ta medalj. Det kommer att vara en oprövad man som kommer att köra startsträckan. Han har aldrig varit med i ett VM förut, han är 20 år och knappt det. Och ja, det hänger väldigt mycket på vad han kan prestera. Men att vi ska inte ha för stora förhoppningar. Så var ju liksom mentaliteten innan. Så den här killen, han fick ju första sträckan då. Och sen skulle de andra försöka rätta till det då. Men att vem är det som skjuter ner alla de här märkena och kommer in ihop med tätklungan till första bytet. Det är ju den här killen som ingen trodde på. Och till sist så slutar det ju med att Norge då har sin bästa skytt på slutsträckan. Och då tänker man ju att ja, han kommer skjuta ner alltihop och sen så blir det som vanligt, Norge vinner. Men att så blev det ju inte. Han fick ju stora darren. Och svensken kunde ju skjuta ner det som behövdes för att ta sig i mål och vinna guld då. Helt otippad seger. Ingen trodde ju att det här var möjligt. Men så var det. Så blev det då. Och så kan ju vi tänka också då att det är ju omöjligt att få någon rätsida på det här som håller på att hända och ske i vår värld nu. Men att förändring är möjlig. Än är inte undrens tid förbi. Tron kan förflytta berg. Och för då världens och för människors skull så får vi då inte bli uppgivna. Utan i Jesu anda får vi då kämpa trons goda kamp. Och bära med oss det här som då Jesus har visat på. Att trots ondska och lidande och död så är kärleken och livets trots allt starkast. Tron, hoppet och kärleken befriade den kananeiska kvinnans dotter. Och det är ju det som ska bestå. Tron, hoppet och kärleken. Det är inte meningslöst att kämpa för en framtid här och nu. På den jord som vi älskar. Och sedan där och då när Gud skapar allting nytt. Amen. Vi ber. Ja, Gud, tack för att du ser och för att du känner oss och för att du älskar oss alla. Du vet hur vi har det och du vet vad vi bär på. Och du känner den oro som vi har för framtiden. Gud, ge oss kraft och vishet. Så att vi går vidare i trons och kärlekens kamp i världen. Och Gud, se till alla de människor som är drabbade utav krig och svårigheter. Vi ber om fred i världen. Gud, se till oss alla. Och ge oss du en framtid och ett hopp.